Det här är Ekots lördagsintervju där vi den här veckan inleder en serie partiledarintervjuer inför valet i höst. Ebba Busch som är partiledare för Kristdemokraterna är först ut och vår gäst idag. Vi spelar in den här intervjun den 20 mars. Anders Hjelmin heter jag. Välkomna. Välkommen till lördagsintervjun, Ebba Busch.
Tack så mycket.
Du är energi- och näringsminister och vice statsminister är du också.
Ja, det är jag. Så många saker. Mamma till två, Uppsalabo och allt vad det är för något.
Just det. Det har varit en, som så många gånger, turbulent vecka i politiken. Dina regeringskollegor i Liberalerna har svängt och säger numera ja till Sverigedemokraterna i regeringen. Du har sagt att den här överenskommelsen mellan L och SD med 15 politiska punkter inte är vattenvärd. Vad menar du med det?
Jag tycker att det här är ett väldigt bra besked att det nu försvinner fler röda linjer som kan göra det svårare att ta ansvar för Sverige och fortsätta föra Sverige i rätt riktning efter nästa val. Så att på det stora hela så är det här väldigt bra. Men jag uppfattar att både Moderaterna och Kristdemokraterna tar så att säga det politiska innehållet med viss ro. Vi förbehåller oss rätten att förhålla oss rätta efter eget huvud och det kommer att bli en skarp förhandling efter nästa val.
Ni behöver inte bry er om de här punkterna?
Nej, men vi känner oss inte bundna av dem på något vis. Utan det där kommer Liberalerna och Sverigedemokraterna få så att säga förhandla sig in i regeringssamarbetet av egen kraft efter nästa val. De kan inte tro att de så att säga har förtur på de förslagen. Utan de kommer att få bära sin egen vikt och kraft in vid förhandlingsbordet i höst helt enkelt. Och väger inte tyngre än någonting annat.
En sak de skriver där är att behov av energiförhandlingar med partierna till vänster saknas. Du ville ha en energiöverenskommelse med Socialdemokraterna i höstas. Det här var en stor sak för dig. Betyder det här att det inte kommer att bli någon överenskommelse under nästa mandatperiod heller?
Nej, det här, så här linjen har ju hela tiden varit att vi kommer alltså inte att vänta på att Socialdemokraterna liksom landar i vad de tycker och tänker om svensk energipolitik och avstå ifrån att göra det vi tror är rätt och riktigt för Sverige så fort som möjligt. Och det är anledningen till att vi har gått vidare med kärnkraftsarbetet, vi har räddat vattenkraften, vi har sett till att trycka ner elpriserna varje år sedan jag tillträdde i regeringsställning och också värnat fjärrvärme, kraftvärme, köpt tillbaka Öresundsverket med mera. Men med det sagt, jag tror ju att det skulle tjäna Sverige väl. När man ska be näringslivet investera i någonting som ska stå i 100-120 år och bli själva ryggraden i framtida konkurrenskraft, då vore det bra också om vi kunde ta i hand på ett eller annat sätt över blockgränsen. Och det är klart att det har skett en jätteförflyttning. På 2,5 år gick vi från tvärnej till ny kärnkraft till att vi nu står väldigt nära Socialdemokraterna. Det är ju en enorm bedrift får man säga, om jag får klappa mig själv på.
Just det. Men i den där frågan då om överenskommelse över blockgränsen så tycker ni olika på din sida.
Ja, jag tycker att det är viktigare med liksom Sveriges bästa för ögonen och så lågt och effektivt pris som möjligt än en politiskt spel och positionerande. Och här har vi landat olika.
De tycker ju också, Liberalerna och Sverigedemokraterna, att regeringen efter valet borde bestå av Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Det har nu snart gått 7 år sedan den där köttbullslunchen mellan dig och Jimmy Åkesson. Du var liksom först, varje fall som jag uppfattade det, med att ta in SD i värmen på det där sättet. Mm. Är SD nu mogna att sitta i regeringen efter valet?
Vi var först om att först spränga decemberöverenskommelsen som ju låg som en blöt filt över svensk politik. Sen tryckte vi ju rätt rejält hårt i alliansen. Jag var ju partiledare redan då för 11 år sedan. Kan vi inte pröva stödet för en borgerlig budget i riksdagen? Och fick ju nej då ifrån de tre andra borgerliga partierna. Och till slut så 2018 så gick ju KD och M fram med en budget och fick stöd i kammaren. Och sen förändrades det parlamentariska landskapet och då drog jag slut. Vi måste kunna samtala med alla i Sveriges riksdag för Sveriges bästa. Så vi var ju ute med det tydligt med råge. Men vilka som ska sitta i regering efter nästa val, det kan både vara ett parti och fyra partier.
Är SD mogna att sitta i regeringen efter valet?
Är de redo att vara med och styra Sverige? Ja, självklart. Det har vi visat nu i 3,5 år att vi kan göra på ett väldigt bra sätt. Ska det vara fyra partier eller tre eller två eller ett ifrån tiden samarbetet efter nästa val. Det kommer vi förhandla efter nästa val.
Men frågan är ju hur ni ska få ihop en regering. SD har ju sagt att de går i opposition om de inte sitter i nästa regering. Nu när också Liberalerna då har sagt att SD bör sitta i den där regeringen. Måste ni inte göra så då?
Nej, men jag tycker att det är bra att de har tagit bort de där röda linjerna. Men jag har inte tänkt att förhandla bort den pucken i förtid. Utan det får vi prata om samlat som en helhet. Det är inte min uppgift att dela ut ministerposter.
Varför är det nu så viktigt för dig att ha kvar den där pucken som du säger?
För att få genomslag för så mycket kristdemokratisk politik som möjligt såklart. Och för att helheten ska bli så bra för Sverige som möjligt. Det viktiga är inte poster, det viktiga är politiken.
Jag tror väldigt många uppfattar det som att ni är öppna för att SD ska sitta i regeringen. Varför kan man inte då bara säga att vi ska sitta i regeringen tillsammans?
Därför att vi tycker inte så. Vi har varken sagt ja eller nej. Vi har sagt att vi har inget ultimatum emot det. Vi har kritiserat de som har haft röda linjer och ultimatum emot detta. Men jag uppfattar att för Sverigedemokraterna är det också viktigt med så att säga Sveriges bästa och en bra politisk helhet. Och då måste vi få ihop förhandlingen som helhet i höst. Det är övertygad om att vi kommer göra. Men jag kommer inte att ge bort några ministerposter i förhand här nu.
Nej. Du, om jag ändå håller mig kvar lite grann i det här, hur Sverige ska styras efter valet den 13 september. I höstas så blev det väldigt omtalat att det som det uppfattades att du flörtade med S-ledaren Magdalena Andersson. Du berömde henne för att ha varit konstruktiv i energisamtalen som vi pratade om nyss. Du sa att hon var den politiska motståndare som du gillade mest. Och du sa i en artikel i Svenska Dagbladet att du inte tycker om att bli tagen för givet. Det där har tolkats som att du liksom öppnade dörren för samarbete åt andra hållet. Är det så?
Jag tycker ju att det är spännande hur stort det där blev och lite sorgligt också när man berömmer någon i sak för ett handlande som är ansvarsfullt, när man berömmer någon i sak för liksom en politisk linje som skulle tjäna svensk näringsliv, svenska hushåll väl och dessutom då bidrar till att lösa ut en av de kanske mest infekterade politiska konflikterna som Sverige har haft de senaste decennierna. Jag gjorde det därför att det var rätt och riktigt för Sverige. Jag vidhåller den ståndpunkten. Men jag vill ju se 4 år till för Tidö. Vi har ju varit med och nu vänt skutan för Sverige med minskade vårdköer med 28%, den lägsta migrationen på 40 år, lägsta skatterna på 50 år och lyckats halvera de dödliga skjutningarna. Sverige behöver ju ha mer av det ledarskapet och den politiken. Inte en återgång till tiden med Morgan Johansson och Anders Ygeman och dessutom en mix kanske nu då av Nooshi Dadgostar och Birgitta Olsson. Det tror jag är en farlig cocktail.
Men skulle du i något läge kunna släppa fram Magdalena Andersson som statsminister?
Nej, alltså mitt alternativ är tydligt och det är 4 år till för Tidö. Men om man vill ha någon som är beredd att göra upp över blockgränsen i Sverige för viktiga frågor kring försvar och energi, då är det ju uppenbart att Magdalena Andersson och jag har visat att vi kan navigera på det sättet.
Det låter ju ändå som att du är öppen åt det hållet fortfarande.
Jag är beredd att sätta Sveriges bästa för det här ibland överdrivet polemiska som inte gör att vi kommer någon vart. Hade jag inte haft de här samtalen så hade vi alltså inte kommit så nära varandra och varit med och lösa upp en av de tuffaste politiska konflikterna i svensk historia. För mig är det har varit viktigt att visa att det var ett politiskt ledarskap som jag står för, inte bara i ord utan också i handling. Och jag uppskattar att det har varit viktigt för Magdalena Andersson också.
Vi ska prata lite mer om energifrågan med Ebba Busch. Du är ju trots allt energiminister. Ny kärnkraft var ett vallöfte från er inför förra valet och ni har hållit väldans många pressträffar om kärnkraft under den här mandatperioden. Mm. Ni har stora planer. Det står på regeringens hemsida att det kan behövas motsvarande 10 nya storskaliga reaktorer till år 2045. Det är den långsiktiga visionen. Statliga Vattenfall, som hittills är det enda bolaget som har lämnat in en ansökan om att få stöd och eventuellt bygga små reaktorer motsvarande ungefär en stor reaktor. De är de enda som har lämnat in en sån ansökan hittills. Och det är alltså en tiondel av den här visionen. Jag tror ändå att många har tolkat regeringens prat om spad i jorden som att det kanske skulle börja byggas kärnkraft under mandatperioden. Var det lite väl optimistiskt?
Det har aldrig getts några utfästelser om att det skulle vara byggt något kärnkraftverk under den här mandatperioden.
Nej, men spad i jorden har ni pratat om.
Inte jag. Återigen, vi kan älta det här 1000 gånger. Mm. Jag håller vad jag lovar. Mm. Och vi lovade svenska folket att städa upp i energipolitiken och det är precis det vi har gjort. Vi har tagit oss bort ifrån kampen mellan kraftslagen. Ska det bara vara vindkraft? Ska det bara vara kärnkraft? Nu ska det vara mer fossilfri baskraft. Och vi ska inte ha ett system som är primärt väderberoende, där vi måste titta på liksom väderprognosen och meteorologerna för att veta hur kommer svensk ekonomi att stå sig nästa vecka. Det låter lite dramatiskt, men det är de facto den situationen vi har haft. Kan vi ansluta fler företag eller inte? Och det har vi levererat på allt detta. Så nu värnar vi både vindkraft. Nu kan man få ersättning för att ha byggt vindkraft i sin kommun, till exempel ekonomisk kompensation. Vi värnar småskalig vattenkraft, fjärrvärme, kraftvärmen. Och vi har lyckats få ner elpriset varje år sedan jag blev energiminister. En vanlig villa har nu ett elpris som är 10 000 kronor lägre än när jag tillträdde. Och vi har fått in den första ansökan innan jul här för ny kärnkraft. Mm. Så att just nu så pågår ju arbetet på sajt. Detaljplan är inlämnad och vi är nu i förhandling med Vattenfall om hur detta ska gå till.
Men det är väl inte ens säkert att det kommer bli någon reaktor? Ni är just i en förhandling om hur de här villkoren ska bli.
Jag är övertygad om att det kommer bli en reaktor, och jag skulle säga det att jag har ingen anledning att tvivla på Vattenfalls upplägg. Men om någon undrar, vad händer här nu om de skulle sätta ett för högt pris som vi inte tycker är rätt användning av svenska skattemedel, då vet jag att det finns andra aktörer som just nu arbetar hårt för att kunna komma in med en ansökan. Det sker ganska mycket nu runt Blykalla och Studsvik, också historiskt viktig kärnkraftsplats för Sverige. Och vi har dialog med flera andra internationella bolag ihop med svenska bolag som är intresserade av att inkomma med en ny ansökan. Så ja, det finns ingen anledning till oro där.
Vattenfall vill ju att staten ska vara majoritetsägare i det här nya bolaget som är startat, som ska bygga kärnkraften. Tycker du också att staten ska ha en ännu större roll i det här?
Nu har vi precis tillsatt en utredning som ska titta på just statens ägande i egentligen samtliga kärnkraftsbyggen i Sverige, som en del av det kärnkraftsprogram som vi nu rullar ut, som tar över efter de flera olika typer av färdplaner som vi har presenterat på de här många presskonferenserna som du pratade om tidigare. Och det här kärnkraftsprogrammet, det motsvarar ju 5000 megawatt ny kärnkraftsproduktion. Men jag vill inte föregripa den, utan jag vill se när de väger för- och nackdelar för hur staten är med och äger en del av kärnkraftsreaktorerna, hur ska det se ut?
Just det, för om inte staten går in i det här bolaget, då är det ju inte säkert att Vattenfall kommer vilja bygga något.
Nej, och jag vill vara tydlig med, jag ser det som naturligt att staten är tydligt med här, jag ser många fördelar för det, men jag vill inte bara förhålla mig till Vattenfall och till en specifik sajt. Det är anledningen till att jag är energiminister och inte har, så att säga, ansvar för ett enskilt statligt bolag, utan jag ser till helheten av energisystemet.
Men om då staten kommer att gå in i det där bolaget, då ökar väl risken för skattebetalarna mer, eftersom staten investerar ännu mer i det här?
Jag skulle säga att vi är med och driver ner priset. Vi plockar ner risken för projektet som helhet, och vi ökar skattebetalarnas möjlighet till inflytande i en helt central infrastruktur för Sverige. Vi måste börja, tror jag, se den här typen av baskraft, alltså garanterad el på rent svenska, som kärnkraften är, lite grann som våra stora motorvägar, våra stora stambanor i järnvägen. Det är naturligt att staten tar ett stort ansvar i det.
Men det här handlar ju om hundratals miljarder kronor. Du har pratat mycket om att det är lån till företagen som vill bygga. Men om staten också ska äga, så är det ju inte lån från staten till företagen som ska bygga, utan då blir det väl en risk för skattebetalarna på ett annat sätt.
Ja, det är ju det här som vi kommer att få ett bra underlag ifrån i den utredningen som vi precis har tillsatt.
Mm. Men risken ökar för skattebetalarna, det håller du med om?
Jag skulle säga att risken går ner, därför att vi är med och plockar ner prisbilden potentiellt sett, och vi har ett ökat inflytande över hur besluten tas runt kärnkraftsreaktorerna framåt. Och man ska komma ihåg, det är mycket pengar, men vi pratar om ett 120 års perspektiv. Vanligtvis när vi pratar stora summor pengar i politiken, så rör det sig kanske om saker som handlar om 5-20 år. Här är det inte bara mina barnbarns livscykel vi pratar om, utan även tiden efter det.
Ni sitter ju då alltså i förhandlingar med Vattenfall just nu, med regeringen Vattenfall. Vad händer om ni inte är klara med det här före valet?
Har du anledning att tro att vi inte går i mål före valet?
Nej, det är det jag undrar.
Ja, nej, men jag tror grunderna kommer vi att vara klara med. Men vi har ju levererat på kärnkraftsområdet precis det vi sa till svenska folket. Vi ska ju vända skutan, vi ska ju städa upp i energipolitiken och vi har nu alltså fått in en första ansökan om ny kärnkraft. Det är precis den leveransen som vi lovade svenska folket och vi har god prognos om fler ansökningar.
Men kommer ni skriva något avtal med Vattenfall före valet som liksom binder dem att bygga och staten var med och finansiera?
Vi har ju redan tagit flera beslut som har gjort att Vattenfall dels lämnat in förändringar i detaljplan, översyn av naturreservat. Alltså det pågår ju febrilt arbete på sajt motsvarande, så långt motsvarande ett spadtag det bara går. Och det där kommer att behöva ske många beslut i många olika sked. Exakt vad vi gör den här månaden, vad vi gör nästa månad. Vi jobbar på så fort det går och det uppfattar att Vattenfall gör också.
Men kommer nästa regering, vad det nu blir för regering, kunna riva upp det här så att det inte blir någon kärnkraft?
Jag ska säga så här, har man likt Svenskt Näringsliv och väldigt många andra analyser konstaterat det var dåligt att stänga 6 kärnkraftsreaktorer i förtid, vi behöver ha nya, då är det en risk att rösta på Magdalena Andersson, för man vet inte, är det Nooshi Dadgostar eller är det Daniel Heldén som avgör energipolitiken framåt? Så att jag skulle låta bli det om man tycker att det är viktigt.
Mm. Vi får se om ni hinner bli klara då med Vattenfall. Du, igår kom Klimatpolitiska rådet med sin rapport där de konstaterar att Sverige har kommit längre ifrån att klara klimatmålen under den här mandatperioden och att, som de skriver, förutsättningarna för investeringar i ny kärnkraft har förbättrats men för andra fossilfria kraftslag så har de försämrats under mandatperioden. Det handlar ju bland annat om att vindkraftsutbyggnaden har stannat av enligt rådet och det här är ganska hård kritik mot regeringen. Klimatpolitiska rådet skriver att industri- och energipolitiken måste ändras under nästa mandatperiod om det ska bli någon elektrifiering innan kärnkraften är på plats. Vad säger du om den här kritiken?
Ja, det är flera delar som jag menar är, det är liksom politiska avväganden som det klimatpolitiska rådet gör. Där jag helt enkelt, alltså det är som att sitta med vilken politisk debattör som helst, jag håller helt enkelt inte med. Om vi tittar på fakta. 1. Vi har nu lyckats öka den installerade produktionskapaciteten i Sverige med 7000 megawatt under vår tid vid makten. Det motsvarar ungefär 5-6 kärnkraftsreaktorer i installerad produktionskapacitet.
Det där var väl beslutat redan under förra mandatperioden, enligt de vi har pratat med här i fall.
Ja, självklart. Det är så ledtiderna ser ut i energipolitiken. Men ibland kommer det anklagas med att det inte har blivit någon ny produktionskapacitet. Och det stämmer helt enkelt inte. Det har levererats rejält och de har inte stannat av ur det perspektivet. Det andra är att effektbalansen har förbättrats rejält. Det vill säga vi kan ansluta fler företag, fler hushåll. 2000 megawatt har vi lyckats öka effektbalansen. Och varför är det viktigt? Jo, därför Klimatpolitiska rådet har många gånger genom åren pekat på mer fossilfri el i lösningen. Fast Sverige visar ju tydligt att det är inte lösningen. Då kan inte tung industri elektrifiera för man behöver ha effektgaranterad el. Och det är därför regeringen har så tungt fokus på baskraft och att öka effektbalansen. Inte bara öka på med massa mer elproduktion som sen går på export blåsiga och soliga dagar. Men som inte finns där för att elektrifiera vår transportsektor eller tunga industri. Så jag menar att Klimatpolitiska rådet kommer i det här avseendet med en tydlig politisk åsikt som jag inte håller med om. Och man ska komma ihåg, Sverige är bäst i klassen i EU när det gäller klimatfrågan. Mm. Och vi är världsledande och fortsätter att vara det.
Men det finns ju också experter som menar att det går att ordna ett sånt här robust energisystem utan kärnkraft.
Ja, det gör det ju. Vi testade ju det under 8 år med Magdalena Andersson med flera utfasade kärnkraftsreaktorer. Men det kommer med en ganska stor kostnad. Det kommer med en i teorin väldigt hög elproduktion men som inte finns garanterad där och när det behövs. Och då avstannar ju tyvärr elektrifieringen istället. Då minskar vår konkurrenskraft, då minskar vår robusthet. Då får vi mer volatila elpriser, berg- och dalbanor. Då får vi i genomsnitt högre elpriser. Så det går, men det kommer med en kostnad som svenska folket inte borde behöva betala. Då är det bättre att ha mer baskraft i systemet.
Det säger Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, som är gäst i Ekots lördagsintervju. Du, i helgen så talade du på en Iran-demonstration i Stockholm. Vi ska lyssna väldigt kort här på vad du sa i det här talet.
De trotsar tyrannen, Och vi, Sverige, ska stå med dem. Markbar diktator, Javid Shah!
Det här var ett klipp som vi hämtade från KD-kvinnors sociala medier. Du betonar i det här talet att du är vice statsminister och du utropar här, som vi hörde, fraserna död åt diktatorn och leve shahen. Varför stod du på en demonstration och ropade leve shahen?
Därför att det här är ett av de stora viktiga frihetsslagorden. Det har blivit själva ett ytterst uttryck för att man önskar ett fritt och demokratiskt Iran. Sen är det ju tydligt, och det har jag också sagt i många intervjuer, det är inte den svenska regeringens uppgift, det är heller inte min uppgift som partiledare för Kristdemokraterna att bestämma åt ett fritt och demokratiskt Iran vem som ska leda det. Det är det iranska folkets rätt och uppgift. Men jag stämmer in i frihetsropen och ropen som efterfrågar ett fritt och demokratiskt Iran.
Men det här går väl verkligen att uppfatta som att du tar tydligt ställning mot en av dem som är i opposition mot regimen i Iran, alltså den gamle shahens son som heter Reza Pahlavi då. Varför gör du det?
Ja, men jag har svarat tydligt på det. Det är inte min uppgift att välja vem som ska leda ett fritt och demokratiskt Iran, och det har jag varit glasklar med i alla mina kapaciteter så att säga. Så att, det finns inga frågetecken kring det. Men jag tycker också att vill man nu vara med och bidra till en vändning i Iran, ett historiskt möjligheternas fönster att faktiskt omkullkasta den här fruktansvärda, illegitima regimen, islamiska regimen, då behöver vi ju stötta oppositionen. Och det är inte vår uppgift att bestämma då vem som ska ta över. Nej. Men det är klart att jag noterar att i Sverige och världen över så finns det ett namn som återkommande ropas i många olika sammanhang, och det är Reza Pahlavi. Mm.
Du tar ju också ett väldigt tydligt ställning i det här talet för USAs och Israels anfall på Iran på ett tydligare sätt än vad jag har hört statsministern och utrikesministern till exempel säga. Hur är det då med regeringens linje här i utrikespolitiken? Det har ju diskuterats tidigare. Har du en egen linje?
Nej, jag uppfattar att vi ligger helt i linje, och statsministern och jag har ju pratat mycket om de här frågorna de senaste veckorna såklart. Och det är klart att det går att sätta sig i en seminarieövning nu kring folkrätten och huruvida det här var rätt eller fel agerande från Israel. Och jag tror då kommer man landa ner ganska tydligt att nej, det är svårt att se att det här anfallet är förenligt med folkrätten. Men frågan är det där vi ska lägga vår tid och kraft nu? Det är alltså en av de mänsklighetens värsta tyranner som nu äntligen är död. Det har inte funnits sedan 79 en så tydlig möjlighet för att de kullkasta en av de värsta förtryckarregimerna. Det är klart att då ska vi ta den, och då bör vi snarare diskutera vilka folkrättsbrott som den här regimen utövar varje dag på sin befolkning, snarare än att fastna i långa utläggningar kring huruvida detta går till på rätt sätt eller inte. Och då har jag sagt att då tycker jag Friedrich Merz har uttryckt det bra. Vi kritiserar inte våra allierade och partners och fastnar där, utan nu tittar vi hur kan vi stötta en fredlig, demokratisk övergång.
Just det. Du, vi går vidare. Är det okej att ta emot pengar av en privat finansiär utan att redovisa vem det är om man företräder KD?
Vill du specificera frågan så får du jättegärna göra det.
Ja, men att vi... Alice Teodorescu-Måwe, er EU-parlamentariker, har för EU då redovisat att en privat donator står för hennes personliga säkerhetsarrangemang. Det är något som tidningen Flamman var först med att berätta om. Vad säger du om det där?
Ja, det här har ju varit tydligt redovisat till oss i Kristdemokraterna. Alice Teodorescu-Måwe är också tydligt öppen med så att säga att hon gör detta. Redovisar det för Europaparlamentet. Europaparlamentets regelverk är tydliga med hur detta ska redovisas. Hon följer det. De har också uttalat sig om att hon som Europaparlamentet gör rätt här och att det inte finns några frågetecken helt enkelt. Detta är inte en allmän gåva, utan detta är kostnadstäckning för säkerhetsarrangemang som hon tydligt uppger och stipulerar, och finns ingenting att dölja.
Men du vet hur mycket pengar det handlar om och vem den här finansiären är och så?
Kristdemokraterna som organisation vet det, och vi har ju haft nära dialog med Alice Teodorescu-Måwe i detta. Sverige är ju ett land som både tyvärr mist en statsminister i ett öppet brutalt mord på gatan, en utrikesminister, och konstaterar att vi har ett säkerhetssituation runt många förtroendevalda som är väldigt bekymmersam. Alice Teodorescu-Move som Europaparlamentariker är en av dem som har en sån säkerhetssituation som är horribel, och jag är glad över att de här personerna finns, eller personen som är beredd att täcka kostnader som rör hennes grundläggande säkerhet.
Men varför kan ni inte berätta vem hon får pengar från?
Nej, men varför skulle vi göra det? Så att säga, det här är...
Det är väl lätt att hamna i en beroendeställning till någon här, ja, som man inte har tänkt sig.
Menar Sveriges Radio att hon bryter mot Europaparlamentets regelverk på något vis?
Nej, jag menar ingenting. Jag bara undrar varför inte är öppet var pengarna kommer ifrån.
Det är därför att det här är inte en allmän gåva. Det är alltså inte pengar som hon kan använda för att plussa på sin lön eller så att säga på något vis sko sig på, utan det här är kostnadstäckning som är krona för säkerhetsarrangemang, därför att det finns brister och luckor i det säkerhetsupplägg som Sverige står för och Europaparlamentet står för. Våra Europaparlamentariker hamnar i vissa fall här mellan stolarna, och då tror jag ingen, oavsett vad man tycker politiskt, så har jag svårt att se att någon egentligen skulle kunna sätta ett frågetecken kring att hennes grundläggande säkerhet är löst, så att säga. Och dessutom enligt det regelverk som finns och i dialog med oss som parti. Mm.
Du säger ofta att migrationspolitiken ska bygga på sunt förnuft. Du skrev nyligen på X att de som sköter sig och bidrar till samhället och vill göra gott ska såklart få möjlighet att stanna. Om man tittar på regeringens migrationspolitik så innebär ju den till en del att sådana personer inte alls får stanna. Senaste exemplet är väl att ni höjer det här lönekravet för arbetskraftsinvandrare till exempel till drygt 33 000 kronor i månaden. Så frågan är hur det här går ihop med att de som sköter sig ska få stanna.
Men vi har inte fri invandring i Sverige och ska inte ha det heller. Den migration som Sverige har haft under lång tid, den har varit oansvarig. Den har gjort att de allra mest nödställda i vissa fall absolut inte fått hjälp, utan snarare hamnat i kläm, blivit utnyttjade. Och Sverige har haft en migration som inte stått i relation till vår integrationskapacitet. Det innebär att hedersförtrycket har vuxit explosionsartat. Nästan en kvarts miljon unga som lever under hedersförtrycksliknande omständigheter på grund av en slapp migrationspolitik som inte också varit tydlig med vilka svenska värderingar som måste gälla alla. Men med det sagt, alla som är trevliga och hyvens personer kan inte komma till Sverige på arbetskraftsinvandring, utan det behöver vara arbetskraftskapacitet som vi har behov av.
Men frågan är ju varför ni säger att de som sköter sig ska få stanna när det inte kanske är så i alla fall.
Ja, men det är ju ett sätt att sammanfatta den politiska grundprincipen, men vi är alltså inte för fri invandring. Vi är för att vi ska ta hit arbetskraftsinvandring som vi inte, med arbetskraft som vi alltså inte kan täcka behovet utav själva. Vi har ju en arbetslöshet i Sverige där vi vill att människor ska skola om sig. Vi bygger ut vårt omställningsstöd och annat, och vi vill att det i första hand ska vara svenskar som tar de här jobben som finns i Sverige. Går det inte att täcka med den arbetskraft vi har här, då kan man få arbetskraftsinvandra, men inte annars.
På senare tid så har du upprepat att vårdköerna har minskat med 28% under mandatperioden. Det sa du här också i intervjun. Den här statistiken gäller ju 12 av 21 regioner eftersom många byter journalsystem. Hur säker tycker du på att man kan vara på att de här siffrorna verkligen stämmer?
De stämmer ju för de regionerna som är del av detta, och det visar ju en tydlig trend för vårdköerna som gör att vi är trygga med att kunna säga efter 8 år av socialdemokratiskt styre där vårdköerna fördubblades, så är vi nu trygga med att även rensat för säsong så kan vi säga att vårdköerna nu går åt rätt håll för första gången, 28% nedgång. Tyvärr Stockholm, som ju är med i den här statistiken och inte byter journalsystem, ligger ju tyvärr sämst till, så där har det inte slagit igenom.
De experter vi har pratat med här säger att den här statistiken är osäker, så frågan är varför du trycker så mycket på den här siffran 28%. Till exempel så, ja, det är färre som står i kön, men operationerna har inte ökat i samma utsträckning som kön har minskat. Regionerna kan ha, liksom, ha städat i sina väntelistor på andra sätt och så här. Är det rätt att gå ut med den där 28%-siffran så hårt som du och Kristdemokraterna gör nu?
Jag försvarar den rakt av. Och det gör jag därför att vi också berättar hur vi har räknat. Det vill säga, vi har enorma säsongsfluktuationer inom vården. Det blir alltid mer vårdköer över jul och nyår och samma sak under sommaren. Nu har vi hittat ett liknande mått som man använder för flera andra saker kring arbetslöshet och BNP-utveckling och så. Och använder det på vårdområdet. Och vi är också tydliga med att vad det finns, så att säga, för osäkerhet i detta. Men en stor poäng var ju också städa i vårdköerna. Regionerna hade alltså inte koll på vilka som stod i kö. Och det i sig var ju ett stort problem.
Säger Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Tack för att du kom till lördagsintervjun.
Tack så mycket.
Nu har vi med oss Helena Gissén, vår politiska kommentator. Välkommen till programmet.
Tackar.
I veckan så har ju Liberalerna sagt ja till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Men Ebba Busch vill fortfarande inte ge något tydligt besked i den här frågan. Varför då, tror du?
Ja, men i grund och botten kan det kanske vara smart ur förhandlingssynpunkt att ge så få besked som möjligt i förväg så länge väljarna vet vilken sida partiet står på och vilken statsminister man vill ha. För det har ju väljarna sagt i minst en mätning att de faktiskt vill veta. Sen tror jag i och för sig att de flesta tar för givet att Kristdemokraterna accepterar Sverigedemokraterna i regering. De har ju för länge sedan till exempel strukit en skrivning som de hade i sina dokument som uppfattades som ett hinder mot att släppa in Sverigedemokraterna i en regering. Sen ska man komma ihåg att Ebba Busch har satt en del griller i huvudet på väljarna genom att berömma Magdalena Andersson och kritisera sina Tidökamrater på olika sätt. Ni var ju inne på det i intervjun.
Just det. Du, påverkas Kristdemokraterna av Liberalernas omsvängning och den här krisen i Liberalerna?
Nu vet vi inte riktigt om den här omsvängningen fullföljs, men mycket talar ju för det. Men en självklar effekt, det är ju att Tidöpartierna återigen kan börja prata om sig själva som ett lag utan röda linjer då. Det tror de ju ska gynna dem. Och Liberalerna behöver ju fler röster, men jag har svårt att tro att det blir Kristdemokraterna som släpper till stödröster, för de är ju små, de har ju inte sådana marginaler. Så jag tror inte att det påverkar Kristdemokraterna direkt i alla fall. Vad gäller det här avtalet mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna så har ju Ebba Busch helt rätt i att det inte på något sätt binder upp Moderaterna och Kristdemokraterna.
Var det något som var svårt för Ebba Busch att svara på under intervjun?
Ja, hon hade ju ett lite stingsligt svar när det gällde det här med Alice Teodorescu Måwe och vem som betalar hennes säkerhetsarrangemang. Det där är en metod nu som dyker upp ibland i intervjuer med politiker, att man kritiserar intervjuaren när en fråga är känslig. Och jag menar att det är klart att det påverkar eller kan påverka förtroendet för en politiker om man inte vet vem det är som betalar ett säkerhetsarrangemang, även om det följer regelverket, var hon ju noga med att säga här nu då.
Förra valet blev ju något av ett energival på grund av höga olje- och elpriser. Det handlade mycket om pris vid pump och kärnkraft till exempel. Nu stiger ju oljepriset igen på grund av kriget i Mellanöstern. Kan det bli ett nytt energival, tror du?
Ja, jag tror verkligen att det kan bli det. Vi har höga elpriser. Det är mycket diskussion om det här med effektavgifterna från nätföretagen som har blivit höga för många, bland annat elbilsägare. Det är oklart vad som händer med dessa avgifter. Det är stigande oljepriser som gör bensin och diesel dyrare. Och om det här kriget blir långvarigt så kommer det att påverka andra priser också. Det kan bli ett kraftigt bakslag för Tidöregeringen om svensk ekonomi bromsar in nu igen. Jag tror absolut att det kan bli en upprepning av hur det såg ut då inför valet 2022.
Vi pratade ju om konflikten i Mellanöstern också. Hur ska man se på det här att hon så tydligt tagit ställning för USA och Israels krig mot Iran, medan statsministern och utrikesministern inte velat ta så där tydlig ställning?
Ja, det här är ju en svår målkonflikt. Sen är det så att stats- och utrikesministrar är bundna av olika lojaliteter i större utsträckning än andra ministrar. I det här fallet då med USA, med EU som i och för sig också då uppvisar en ambivalens i den här frågan. En parallell man kan dra är att till exempel finansminister Elisabeth Svantesson gick mycket längre i sin verbala kritik av Donald Trump än vad Ulf Kristersson eller Maria Malmö Stenegard gjorde när Trump hotade med nya tullar om man inte fick ta över Grönland. Sen sticker ju Ebba Busch ut hakan när hon står på en demonstration och utropar lever Sean, även om hon nu vill ha det till att det är mer som ett frihetsrop så att säga. Så hon är ju en speciell politiker på det sättet.
Tack så mycket Helena Gissén, politisk kommentator här på Ekot. Och Ekots lördagsintervju idag producerades av Maja Lagerkrans och Johanna Palmström. Tekniker var Maria Stockhaus. Nästa vecka är Nooshi Dadgostar vår gäst. Lyssna gärna på oss då. Anders Hjelmin heter jag och tack för idag.